Tack Jesus att vi bara får idag ta en stund där vi än en gång påminner oss om att du är miraklernas Gud, Herre. Du är den Herre som har förmågan att skapa liv där död råder. Du är den som har förmågan att låta ljus strömma in där det som mörkast är mörkt, Herre. Du har förmågan, Herre, genom ett ord vända en dödsskuggans dal till ett paradis. Du är den Herre som genom ett ord kan väcka någonting som har varit stendött på insidan, som kanske har varit dränerat av kärlek och befolkat av hat. Ett ord från dig, Herre, kan transformera och förvandla hela inre sidan så den blir en spegelbild av dig själv, Herre. När din heliga ande flyttar in och gör någonting i oss. Herre, därför ber jag Gud, låt den här stunden vi har framför oss vad blir en trosmanifestation på vad du kan göra, Herre, när folk ödmjukar sig inför ditt ord och lyssnar och lever. Vi ber i ditt namn. Amen. Vi går, kommer lovsjunga vidare om en stund, men vi går in i texten så här med hög hastighet. Och jag har en berättelse som utspelar sig när Jesus är på väg ner. Har kommit ner från det härlighetens berg och haft värsta picknicken där med Mose och Elia. Och tältbyggeriet är på gång där med Petrus i spetsen. På vägen ner från berget inträffar följande. När det dagen därpå kom ner från berget möttes han av en stor skara människor. Då ropade en man ur folkhopen: Mästare, jag ber dig, hjälp min son. Han är mitt enda barn. En ande tar tag i honom så att han plötsligt skriker. Den sliter i honom tills han tuggar fradga. Och det är knappt att den släpper honom och slutar plåga honom. Jag bad dina lärjungar att de skulle driva ut den, men det kunde inte. Jesus svarade: detta fördärvade släkte som inte vill tro. Hur länge ska jag vara hos er och stå ut med det? Och då hoppar jag vidare till parallelltexten i Markus 9 och fortsätter därifrån. Jesus frågade hans far: hur länge har det varit så med honom? Fadern svarade: sedan han var barn. Ofta har den kastat honom i elden och i vattnet för att ta livet av honom. Men om du kan, så förbarma dig över oss och hjälp oss. Jesus sa det till honom: om du kan. Allt är möjligt för den som tror. Genast ropade barnets far: jag tror, hjälp min otro. Hämta hit din son. Nu hoppar vi tillbaka till Lukas 9. Hämta hit din son, sa då Jesus. Medan pojken ännu var på väg kastade anden honom till marken och ryckte och slet i honom. Men Jesus talade strängt till den orena anden och botade pojken och gav honom tillbaka till hans far. Och alla var överväldigade av Guds stora makt. Jag ska göra ett försök till att hålla någon form av trosinjicerande predikan in i ditt härliga liv idag. Och jag ska vara ärlig med dig från början. Mitt mål med den här predikan är att du ska vara fram på förväg. Det är mitt mål med dig. Så du kan börja förbereda dig för det. För jag vet hur ditt huvud fungerar. Du vill, men djävulen vill inte att du vill. Och därför ibland vinner djävulen. Och så kommer du inte fram på förväg. Fast du inte borde vara här. Så mitt mål med ditt liv idag är att du ska ha eftermöte. Så det är lite kö här framme. Sen om det blir så, det är upp till Herren. Men det är i alla fall mitt mål. Jag hoppas Herren tycker det är ett bra mål jag har. Jag minns, det var kring 20 år. Och mina föräldrar hade farit i Norge på en semesterresa. Jag var ganska nyfrälst. Och medan de var där så drabbades jag där hemma av lunginflammation. Jag var in på sjukhuset 2 gånger minst. Och febern, jag fick antibiotika, men febern tycktes inte vilja gå ner. Febern låg kring 40 grader. Jag fick det, om jag minns rätt, på tisdagen. Och jag hade febern hög tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Så jag låg där med 40 graders feber och så det lät mig ungefär hur pärleporten såg ut, för jag sjunger den sången så mycket när jag var nyfrälst. Så någon form av illusion att snart är jag på väg in genom den där pärliga porten. Men mina föräldrar då, i någon form av andligt vredesmod att på något sätt behöva avbryta sin semester, för det gjorde de. Så de tog sitt pick och pack från Norge och körde hem. Och jag ligger där på soffan i vardagsrummet i Sundom i föräldrarnas hus där på Hindersgränden 51. Och in kommer min far, känner de min pappa här? En par, tre, fyra. Ni som känner min kära far vet att han är en ganska beskedlig och sansad man. Jag brukar säga det om honom, att om vårt hus skulle brinna upp så kan han säga jaha, så bygger han ett nytt. Det är så han bara är funtad. Men den gången, så när jag ligger där på soffan och ser då Pärleporten och Sankte Per och allt vad de nu heter framför mig, så kommer min far, han säger inte ens hej, oförskämt av honom. Han kommer rakt in, springer fram till mig, han sätter händerna på mig så där och ber en sån lejonaktig bön som jag aldrig hört förr eller senare av honom. Så han är där, tjubrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr bönen för mig väldigt kraftigt och snabbt. För han får inte säga ens när han får därifrån. Han har tyckt att han gjort sitt, får ni väg ut och börja på något renoveringsprojekt. Det är sådana, så han håller på med än idag. Men några, jag tror det var inte ens en halvtimme senare, så var min feber nere från 40 till 36, någonting, jag minns inte exakt siffror. Och det där var min första erfarenhet av tro som möter otro. Det var mitt första möte av Jakob 5:15. Trons bön ska bota den sjuke och Herren ska resa upp honom. Trons bön. Det var ett läge där min otro möttes av en större auktoritet. Alltså, vi måste ju minnas att otron är ju inte det som ska styra oss. Alltså, det är inte så att otro har fått all makt på himmelen och på jorden. Det ska man kunna tro i församlingen ibland. Det ska man kanske inte så högt. Det ska man dra bort det ur inbandningen. Men ibland får man en känsla att vi låter otro vara det som styr oss. Mera än tro. Så ibland tänker jag att vår otro behöver mötas av lite dos av tro. Som sätter oss på plats. Påminner oss om vem som är på vår sida. Men vet ni vad det första synden var i Bibeln? En del säger att det var olydnad. Och på ett sätt, ja, men fel svar i det teologiska provet idag. Första enligt mig synden människan gör, det är otro. Varför det? Jo, vad säger ormen? Skulle Gud ha sagt? Alltså, vi hör ett ord från Herren och så kommer någon annan och börjar förvränga Guds ord. Och ni som har läst Bibeln ett antal varv och i sommar ska läsa den med mig, eller hur? Ja. Yes. Lite mer än jag trodde. Sen prov i augusti. Vi som har läst Bibeln, vi vet att djävulen, han pratar inte så många gånger. Men det finns ett antal gånger där hans prat är nedtecknat. Vi har då första Mosebok 3. Vi har Jobs kapitel 1 och kapitel 2. Och så har vi när Jesus frestas i Lukas 4 och Matteus 4. Och alla gånger när djävulen får för sig att öppna munnen så går han emot Guds ord. Skulle Gud ha sagt, sa han då till Eva. I Jobb så börjar han på något sätt tala till Herren att den här mannen han tror nu bara för att han är välsignad med åsnor och kameler. Och när Jesus frestas, det känner vi till. Det står skrivet, säger djävulen. Så djävulen citerar skriften. Men vad djävulen gör med dig och med mig många gånger, han tar ordet, förvränger det och får det på något sätt att kittla i våra öron till en genväg där vi mitt i allt tror att det är highway to heaven, men det är highway to hell. Vi lockas att höra på djävulen framom att lyssna till Guds ord. För dagens text, om vi nu är ärliga, och temat vi ska tala över, det är ganska komplext och komplicerat. Det berör ett ämne som lätt kopplas med besvikelse, fördömelse och till och med bitterhet. För jag tror om vi är ärliga också och fortsätter räcka upp handen, så tror jag alla av oss någon gång har upplevt en icke-besvarad bön. Kanske du någon gång har bett och så har du inte fått bönesvar. Någon har det i alla fall. Pastorn, det räcker med pastorn. Alltså, där är vi. Och vi lever i en sån verklighet. Och jag har märkt att en av de vanliga orsakerna för folk lämnar tron, det är någon form av teodicé-problematik, alltså den här lidandets komplexitet som faller över oss. Vi vet varken ut eller in. Det vill säga ondskans nästan oväntade grepp om våra omständigheter. Det tycks som att djävulen har all makt. Om vi tittar ut i världen och sätter på, tänk sig kanal 10, men det är inte den vi sätter på för att se det, men vilken annan kanal annat, så ser man ibland mörkret. Känslans krock blir allt kraftigare. Det finns bibelord som säger, just som sagt, att mig har getts all makt. Och om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Och min frågeställning idag till oss, att hur ska vi navigera oss fram i en labyrint där vi många gånger känner som att vi har tappat både kompass, karta och framförallt tron på att ta oss ut ur den här labyrinten. Och vi på något sätt är vilse. Att hur ska vi navigera oss i den här världen där Jesus säger till och med, han uppmanar oss att gå på den smala vägen. Genom den trånga porten. Den uppmaning Jesus ger till dig och till mig. Och jag tror vi ska närma oss svaret genom att se på den här texten då igen. Situationen är ganska jobbig. För det handlar om en pappa som har en son, ett barn. Och när barnet tycks ha drabbat av någonting extremt hemskt, obeskrivbart egentligen. Att oskyldigt barn har drabbats av en ond ande. Ingenting man kanske talar om i söndagsskolan varenda söndag. Och dessutom står det att andens mål med barnet är att det ska ta liv av barnet. Så säger text. Och dag ut och dag in har det varit en outhärdlig kamp för föräldrarna att bevittna det här. Vi måste sätta oss in i situationen nu så vi fattar vad vi talar om. Försöker sätta in i den här vardagen familjen upplever. Från morgon till kväll. Oväntat, man kanske inte kunde få på en utflykt. För mitt allt kom med den här anden och grep tag. Och den ska både i vatten och i eld. Och jag tror att den här familjen hade sedan länge gett upp hoppet om en normal vardag. Och så får man den här gnistan av hopp. Då man hör att lärjungarna till den här Jesus är på plats. Och så går man till lärjungarna. Och nu måste ni förstå en sak här som du inte har tänkt på så jättemånga gånger när du läser den här texten. Lärjungarna har i början av samma kapitel fått uttalat sig av Jesus själv. Jag ger er makt att driva ut onda andar. Första versen av kapitel 9. Men det står då, och lärjungarna har säkert gott självförtroende kring det där, att kom hit med pojken, nu ska vi hjälpa dem här. Jesus har ju sagt det om mig, där ska jag driva ut andan. Och pappan kommer med pojken och de ska värsta bönestunden där, och om vi ska kalla det exorcismen. Men står det, lärjungarna kunde det inte. Jag menar, det var ju fullständigt på något sätt fades. Både från lärjungarnas håll som har hört om Jesus bara en kort tid innan. Att det de ska syssla med det är just att hjälpa sådana människor att bli fria. Men de kunde det inte. Så pappan gick då från att ha lite hopp till att det får ännu mer ner i dalen. Av mörker och träsk. Därför finner jag det väldigt modigt. Och det är så här modigt du borde vara ikväll. När folk Jesus kommer ner från berget, så tänker pappan, ett sista halmstrå ska jag gripa tag i. Så det står att det var en stor skara med människor. Vad gör pappan? Det står att han ropade. Och det ropet som ibland saknar kristenheten idag. Vi låter världens röst överrösta vår röst, som är den som borde ändå vara uppbackad av den heliga ande. Men pappan, han ropar efter Jesus, och det tycker jag det är sånt vi ska hålla på med. Och Jesus, som just har varit i den himmelska depån där på berget, han möts av den här desperata pappan som veder om hjälp. Och här tror jag den helig frustration som dyker upp hos Jesus. Han säger då, ta det där grekiska ordet, så är den svenska översättningen ganska snäll. Jesus säger i den svenska översättningen, det fördärvade släktet. Detta fördärvade släktet som inte vill tro. Hur länge ska jag stå ut med er? Tänk om Jesus ska säga det till dig. Och tar du det grekiska ordet, så egentligen det perverterade släktet ganska nära sanningen. Jag tror den engelska att Bibeln säger det. Perverted. Så här säger vän Jesus, som han blir lite upprörd. Att hur länge ska jag stå ut med er? Jag tror han är mest irriterad på lärjungarna. Han har just haft en ledarskola med dem. Att ut med er och driv ut onda andar. Bota sjuka och så vidare. Och på något sätt har ni första provet här framför er och ni får fyra. För ett område med tro, om vi läser Bibeln, så tycks just det området med tro vara någonting som skapar antingen väldigt positiva eller negativa känslor hos Jesus. Och det mest positiva finns ju inte, så jättemånga ställen där Jesus blir så förundrad på ett positivt sätt. Men det är ju Matteus 8, där kring vers 10, när den här romerska officären kommer med den här med vädjan om sin tjänare, unga killen som är där hemma i lam. Och Jesus frågar den här officären, ska jag komma med honom, med dig hem och lägga händerna på honom? Och den officären svarar att jag är inte värd att ta emot dig. Men gör du som jag gör. Och så berättar han hur han befaller sina soldater, de alltid lyder honom. Och sa han att om du gör på samma sätt och säger bara ett ord, så behöver du inte komma hem till mig. Det räcker med ett ord från Gud och min son eller min tjänare ska bli helad. Och då säger Jesus så här, en ganska intressant sak. Jag säger er sanningen. Inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark, vadå, tro. Om någonting Jesus längtar efter i ditt liv att få se, så den starkare tro. Jag tycker det är ett fantastiskt exempel på en stark tro i sin yttersta form. Motsatsen då har vi Markus 6, där Jesus är på besök till sin hemstad. Och vana trogen besöker han synagogan och predikar där. Jag själv sista året bara predikar fyra gånger i Sundom, som är min lilla hemby. Och det är någonting speciellt att komma till hembyn. För alla tanter känner vi till en. Den där Anders, tror de säger om mig. Så det är alltid lite utmaning, tycker jag själv, att predika i ens hemby. Men vi läser ganska häpnadsväckande så här i Markus 6, 5 och 6. Allt står om Jesus. Vi måste komma ihåg nu, det här är om Jesus. Han kunde inte göra någon kraftgärning där, utom att bota några få sjuka genom att lägga händerna på dem. Och han var förundrad över dess otro. Här är en tillgång där Jesus är förundrad. Föregående exempel var han förundrad över människornas tro, men nu har han blivit förundrad över dess otro. Och jag tycker själv att det är lite provocerande att människors otro kan hindra Guds verk. Som det skulle hänga på oss mitt i allt, i någon form. Men jag tänker så här, att ifall nyckeln till Guds rike, allt mer accelererande utspridning bland oss, hänger ihop med tron, så borde kanske vår prioritet ligga i att eftersträva och försöka hitta den här tron. Och jag menar nu inte att att vår otro på något sätt hänger ihop med, eller vår otro på att Gud får göra övernaturliga saker i oss och genom oss. Det är inte en frälsningsfråga. Man säger de här meningarna ibland så att människor missförstår en och skriver ilskna videon om en på TikTok. Men jag tänker lite som den här historien jag ibland drar. Om den här mannen som skulle på 6 veckors ångbåtsfärd från, tror jag, från Newcastle över till USA. Och mannen hade sparat ihop alla sina pengar och köpt den där båtbiljetten. Och med sig, eller vad som med han då, att hans pengar räckte bara till båtbiljetten. Och inte någonting annat. Och han får med på den här båten, med sig en stort lass med skorpor av det torra slaget. Finns det kanske inte något annat än just torra skorpor. Men där är han. Och far iväg och tuffar iväg mot de, ska säga, Förenta staternas. Och på den här båten som var ganska stor kryssare så hade de den här massiva buffén. Det var kräftor och det var hummer och det var kött och det var pirog och kanske karelspirog och allt möjligt som de hade där utstakat. Och han gick förbi där, han i den hytta han bodde. Varenda dag gick han förbi och han på något sätt längtade vattnet från munnen och sa hummen som tittade på honom med kärleksfulla ögon och sa ät mig, man fick inte äta. Och så gick det dag efter dag efter dag. Och så var det näst sista dagen, eller var det sista dagen? Jag tror det var näst sista dagen. Så tar han mot till sig. Han har på något sätt nästan blivit ett med skorpan. Han håller på att äta det nu så lång tid. Så går han fram till kapten och frågar att är det möjligt för mig att få lite rester av det där buffébordet? Det är så, ser så gott ut, det är så trött på de skorporna. Var kapten svarar: visste du inte att det ingick i priset? Och jag tänker ibland, är det inte du och jag som kristen? Vi har tillgång till så mycket, vi nöjer oss med skorpor. Om jag nu får vara ärlig med dig, du kommer inte få handla den här världen med skorpor. Du behöver buffén som är den heliga ande. Och jag tror det finns så många av oss, vi har haft en brinnande längtan, en iver en gång i vårt hjärta. Men någonting har hänt längs vägen och iven har förvandlats till ett hårt hjärta eller någonting annat. Och jag tänker ändå, kanske idag eller någon annan dag, men kanske idag, skulle tron kunna livas upp lite i dig. Kunna bli ett redskap som Gud kan få använda för att nå och upprätta en fallen värld. Och hitta 3 små enkla redskap hur du kan få din tro att växa till en aning. För det första säger Rombrevet 10:17 så här: alltså kommer tron av predikan och predikan genom Kristi ord. Det är aldrig för sent för dig att lära dig Bibeln utan till. Det kanske tar lite längre med åldern. Men läs ordet. Och inte läs det enbart, utan lev det som står i ordet. Står det i Bibeln här att vi ska förlåta de som gjort oss illa? Ska du få tro så behöver du förlåta de som har gjort dig illa. Står det i Bibeln att du ska ge tionde för att få tro? Ge tionde. Står det att du ska ta hand om de fattiga som finns mitt ibland dem? Ta hand om de fattiga så växer din tro. Så ska du få mer tro, du behöver läsa, leva och jag tror också lära. Alltså ge vidare det som du redan har fått. Så den första lilla hemligheten där, läs Bibeln. Ta till dig och lev ut Guds ord. Matteus 7:24 kan vi. Vi behöver inte ens citera det för ni kan det så bra redan själv. Att jag tror att det står den som bygger huset på klippan. Den som hör mina ord handlar efter dem, han lik den visa mannen som bygger sitt hus på klippan. Stormen kom emot och vågorna svällde mot det, men huset stod kvar för det var byggt på klippan. Det är de som hör ordet och lever ut det. Till exempel då Petrus gick på vattnet. Varför gick Petrus på vatten? Han hörde Guds ord. Någon sa till honom: kom. Petrus går. Och när slutar han gå? Jo, han ser på vågorna. Och så vet vi hur det går. Han blubbar lite, men Jesus drar upp honom tillbaka. Det finns en enorm välsignelse jag sett i mina medmänniskors liv och de gudsmänniskor jag har nåden av att leva med. Det är de som hör Guds ord och lyder Guds ord. Andra hemligheten jag funnit, det är Efesierbrevet 6 och 16. Ta dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Sen tar vi vers 18 med bara att gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i anden. Här säger Paulus att det är trons sköld som släcker alla brinnande pilar. Och där tror jag vi behöver minnas också. För jag samtalar ändå med människor relativt regelbundet. Jag upplever ibland hur människor för snabbt enligt min åsikt faller för frestelser och för synden. Och folk kommer till mig, hur kan jag bli fri från det här och det här och det här? Och min fråga till er är att var har du trons sköld? Hur ska jag bli fri från mitt missbruk? Hur ska jag bli fri från pornografi? Hur ska jag bli fri från penningbegär? Hur ska jag bli fri från människoåsikter och det ena och det andra och det andra? Jo, det är trons sköld. För trons sköld står det att den ska släcka inte en, utan alla brinnande pilar. Det betyder ju att det kommer brinnande pilar flygandes mot oss. Och vårt enda sätt att ta oss an de här pilarna är att upp med skölden. Trons sköld. Så när vi står i frestelser och prövningar och utmaningar, så vårt sätt att ta oss an dem är att upp med skölden. Och hur tar vi upp den här skölden? Jag tror vi behöver bli då mer beroende av bönen. Jag fascineras av människor i den här kyrkan som lever i bön. Jag blir så uppmuntrad ibland när man träffar på människor som är beroende av bön. Känner du några sådana vänner? Hur fantastiskt att vara med dem. För jag uppfattar när de har berg framför sig, då tar de Jesus ord till sig. Släng berget i havet. Jag har vänner och bekanta som har haft enorma utmaningar bara sista året. Bönemänniskor alltså. Det betyder att prövningar försvinner ju inte från oss. Bara för att vi lever med Jesus. Han tycks ibland öka till och med. Men när man lever med de här trosgiganterna, där bönen på något sätt pulserar och där tron existerar, så märker jag bara mitt allt deras berg som en dag stod framför dem, mitt allt är borta. Man frågar, vad hände där? Och ibland vet de inte själva vad som har hänt. Den tycks vara som att Gud har hänt. Trons sköld. Låt inte djävulen styra ditt liv genom onödiga prövningar och begär. Låt anden föra upp trons sköld för dig. För det tredje så sa apostlarna, och det här läste ju Olive i början. Apostlarna sa till Herren, rakt på sak, ge oss mer tro. Och då drar ju Jesus en lite märkliga berättelse om någon som är ute och han oxar och fält, och sen går de hem och de ska inte få äta, de måste städa och pyssla på det hemma. Men poängen ligger i sista versen i vers 10. På samma sätt ska ni också säga, när ni har gjort allt som ni har fått i uppdrag, vi är odugliga tjänare, vi har bara gjort vår plikt. En människa, en trosgigant, känner aldrig att de gör någonting. För de är bara ett redskap. En trosgigant har aldrig något behov av att få beröm eller synas eller applåder ens. För de vet att det är bara Gud som gör någonting. Och här tänker jag på Paulus och Barnabas i Apostlagärningarna 14. Ett litet märkligt ställe där de kommer till Lystra och så helar de en lame man. Och folket är inte kanske så fullt införstådd i hur Gud arbetar. Så de mitt allt får ju för sig att Paulus och Barnabas, det är ju Hermes och Apollos. Och de skapar karneval i staden och ska börja offra till Paulus och Barnabas. Och det står att Paulus och Barnabas som fick anstränga sig till den grad att de med nöd och näppe förhindrade att de fick ett offer istället för Gud. Och här ser jag en av de absolut största farorna mot tron i ditt liv. Det är när du vill att människor offrar till dig istället för att du är ett redskap till Herren. När ditt ego blir större. När du mitt allt känner dig viktig. Och så glömmer du bort att det är bara Gud som kan. Och du kanske inte märker det, för du tycker att alla människor bara upphöjer dig. Men med trosgnistan inom dig minskar. Så du blir en fruktansvärd dålig version av dig till sist. En butter och sned och lite arg. Farbror eller gumma. Om en lilla raljerar, men det får man göra. Men risken är, när vi glömmer bort vad Jesus sa, ge oss med tro. Och då inställning här på jorden som tros apostlar. Det ska vara vi odugliga tjänar. Jesus har ju den situationen med lärjungarna på ett ställe där de börjar på något sätt jämföra sig med varandra. Och så drar han bilden från världen, att i världen så där upphöjer man varandra och man söker efter den bästa platsen. Men så ska det inte vara bland er. Den största bland er ska vara den andres tjänare. Till och med slavan med hans mod. Att vill du bli en trosgigant, då är en oduglig tjänare en bra start. Alla vi kan ju vara det. Krävs inga PhD i teologi för det. Det kan man också ha och vara det. Men alla vi kan vara odugliga tjänare. För frestelsen och angreppet mot vår tro, det är att vi bara tror att vi är någonting i oss själva och att vi vill ha människors upphöjande. Och det är inte Guds väg. Här mot slutet då, så säger Bibeln att en av andens frukter är faktiskt tro. Trohet skriver den svenska översättningen till, men om man tar det grekiska ordet så är det egentligen kort och gott tro, pistis eller pistis på grekisk, tro. Jesus säger att liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, om den inte förblir i vinstocken, så kan ni inte heller det om ni inte förblir i mig. Det innebär att trons liv fullbordas då vi närmar oss Jesus. Och jag tror den tro vi behöver, nu ska jag säga någonting som jag tycker är så extremt bra. Den tro du behöver varje dag, det är samma tro du hade den dagen du gav ditt liv till Jesus. Det är samma förkrosselse, det är samma på något sätt upplevelse kring att i dig själv har du ingenting att komma med. Det är bara Jesus. Det är därför Paulus säger att arbeta med bevan och fruktan på er frälsning. För varenda dag, det säger C.S. Lewis också på ett ställe, att varenda dag så lever vi som att vi idag just har blivit kristna. Och vill du få mer tro i ditt liv, tänk på varifrån du har kommit. På Uppenbarelseboken varnar jag om det där. Kom därför ihåg första kärleken. Hur var det när du var nyfrälst? Hur var det den dagen du blev frälst? Jag tror alla av oss har väl en sån dag, eller kanske alla är kanske inte frälsta ännu här. Men de av oss som har en sån dag. Alltså var det så för mig, jag var ner på mina knä. Och jag förlitar mig 100% att ska jag bli kristen nu, så är det bara Jesus som kan göra det. Det är den inställningen vi ska ha varenda dag när vi närmar oss Herren. Och vill du ha mer tro i ditt liv, det är tillbaka dit du måste komma. Med hjärtats förkrosselse. Med hjärtats på något sätt upplevelse av att det är bara Jesus som det går. Och det är denna del jag tror många idag missar, då vi talar om tro. För vägen till himmelens hjärta går via en förkrossad ande och bland genom tårarnas dal. Salmen 51 tror jag det säger att det offer Gud vill ha, den förkrossad ande. Ett förkrossat och bedrövat hjärta föraktar du inte, Gud. Och det här är ju så bra. Det som sår med tårar ska skörda med jubel. Gråtande går det och bär sitt utsäde, jublande kommer det och bär sina kärvar. Vill de med tro, här är receptet från himlen själv. Ett förkrossat hjärta, ett bedrövat hjärta som säger till Herren, det handlar bara om dig. Åh Jesus, om vi skulle dö bort från vårt ego. Om vi skulle dö oss bort från att jämföra oss och tänka vad människor tycker om oss. Då skulle vi ha lite mer väckelse här, om man får använda ett sånt gammalt ord, tror jag. Kanske du här idag som har känt dig som pappan med sin enda son som orättvisa drabbats av lidande i världen. Livets omständigheter slukar dig och din egen tro har förminskat sitt sandkorn. Kanske du kan få uppleva trons ande idag genom att någon ber för dig på samma sätt som jag fick erfara när min pappa bad för mig. Jag hade inte mycket tro där, men någon annan hade tro för mig. Kanske du upplever tro för någon annan, syster eller bror i den här salen, som behöver tro just nu. Lite frimodighet i dig skulle inte vara helt dumt. Jag fick en känsla en gång, eller under en av mina bönestunder, säkert 15 år sedan. Nej, det är nu 20 år sedan. Jag måste alltid revidera mina storiesmärken här med tiden går. För 20 år sedan. Hade en av mina bönekvällar så fick jag bara en känsla att jag ska fara till Jakobstad och be för en kvinna som är där på sjukhus. Och jag drog iväg, jag var ju ung och galen, kände mig både galen och ung fortfarande. Men då drog jag iväg med min Mazda 323 och körde upp dit och besökte kvinnan på sjukhus. Och jag tänkte, nu ska jag få se ett mirakel, det är ändå Gud som har kallat dit mig. Jag kom dit och jag bad och körde hem besviken. Och funderade, varför får jag dit och slösa bort mitt studiestöd? Minus tionde på det här. Och då går det 10 år, ungefär. 6 år går det. Jag måste hålla historien rätt nu som pastor. Det går 6 år. Så får jag ett mejl från den här kvinnan. Hon skriver så här, Anders, minns du att du var då för ett antal år sedan och besökte mig på sjukhuset? Du sa en mening till mig som förändrade mitt liv. Jag har tydligen sagt till henne, du ska inte vara här. Hon har tagit mig på orden och upplevt ett helande från Herren och sen gått därifrån. Hon väntade 6 år innan hon berättade till mig för att lära mig ödmjukhet. Men, kära vän, när du får ett litet infall av tro för någon annan människa, du vet inte vad du kan ställa till med för positiv andlig jordbävning runt omkring dig. Det finns så många människor i din omgivning som behöver ta del av din tro. Och kära vänner, du är en trosgigant. Vad säger du, vet eller inte? Sprid på lite tro. Bara i Matteus finns det 5 mirakler. Matteus 8, 10, 9, 2, 9, 22, 9, 29, 15, 28. Där miraklet äger rum på grund av mottagarens tro. Det ska ske som du tror. Åter några 4 versioner av det till exempel. Det är någonting, lovsångsbandet, om ni finns eller har somnat. Är ni här? Där är ni. Upp med er. Det är någonting som förändrar ditt liv och din omgivningsliv. Där din tro multipliceras. Jesus säger, i Lukas 18, tror jag, vers 8. Den här historien just när man har damen, den orättfärdiga domaren som inte vill på något sätt ge rätt till kvinnan. Och sen ska inte Herren då ge rätt om vi ber dag och natt. Men sen kommer poängen då i vers 8. Ska människosonen finna en sån tro då han kommer? Då Jesus kommer tillbaka så är inte han bara intresserad av våra Porsche och Ferrari och företag och hus och hem och båtar och bilar och bredspel. är intresserade. Vad har vi för tro? Finns det någon tro här inne? Är vi en skenhelig kristen som bara visar världen nu att allting är på plats, men egentligen så är vi helt döda på insidan? Kommer människosonen att finna tro i ditt liv den dagen du kommer tillbaka? Eller kommer han säga till dig, du fördärvade släkt som inte vill tro? Jag vet, jag är lite hård, men jag bara längtar efter att få se tron sprida på sig lite i vår församling. Där de här bönämnena, jag läser igenom dem själv för att möta, jag fick lite tårar i ögonen. Där människor bara längtar efter att Gud ska göra någonting. Vi behöver tro för det här, kära vän. Vi behöver tro för vår nådegåva också. Ibland när vi talar om tro och mirakel så är det bara det här, de här övernaturliga sakerna vi tänker på. Men lika mycket tro behöver du ha att Gud har lagt ner någonting just i ditt liv, en specifik skräddarsydd kallelse över dig. Varenda av oss har en kallelse. Kanske inte alla av oss är pastorer, men en dag har Gud tänkt någonting om dig. Och ibland har det hänt att vi har begravt det där. Eller andra människor har begravt det åt oss. Som filisterna som hade grävt igen brunnarna som Abraham hade grävt. Men så står det att Isak, han grävde på nytt upp brunnarna och det kom fritt strömmande vatten fram. Oavsett hur dina brunnar ser ut så behövs det bara lite heliga spadtag så kan det strömma fram på nytt. Och nu ska vi be tillsammans och lovsjunga tillsammans med en enkel inbjudan till dig. Kanske du här som kan tänka som pappan bad den här bönen. Jag tror, hjälp min otro. Bör du hjälpa mig lite otro idag? Så ska jag önska, kom frimodigt fram och låt någon människa sätta händerna på dig. Och låt ditt liv få uppleva en multiplikation av tro. Känner du också att du har någon bror eller syster här i salen eller någon annanstans? Och du funderar, jag skulle inte vilja säga lite trosord till den människan eller be för den. Du har min tillåtelse att be för någon människa som kanske finns här inne idag. Vi kan göra det tillsammans. Men min enkla korta inbjudan till dig idag. Två saker. Hjälp min otro och som lärjungarna bad, ge oss mer tro. Herre Jesus, vi tackar dig Gud för att du har all makt på himlen och på jorden. Jag ber dig Jesus här att du idag ska hjälpa oss med de två enkla bönerna, Herre. Att ge oss mer tro och hjälp oss med vår otro. Så vi, som Matteus 24 säger, att när du kommer så kan vi sträcka vår blick mot himlen. Med tillförsikt i att vi har förvaltat våra pund. Vi har inte begrävt ner dem i jorden. Utan vi har en tro bevarad och levande. Som Paulus säger på dödsbädden, jag har bevarat min tro. Nu väntar mig segerkransen. Och inte bara till mig utan till var och en som älskar Jesu Kristi återkomst. Och när Jesus kommer tillbaka så frågar han oss, ska jag finna någon sådan tro då jag kommer? Herre, nu kallar jag idag på människor idag som bara känner de behöver ett besök i trosdalen. Och jag ber för nådegåvor som har somnat i liv. Jag ber Herre för konflikter som har skapat sår. Jag ber för besvikelser som har skapat bitterhet. Jag ber Herre för sjukdomar Herre, jag ber för kallelser som har glömts bort. Jag ber för nådegåvor Herre som man har tappat bort längs vägen. Och jag bara ber i Jesu namn Herre. Det står i ditt ord att i dig så finns ingen fördömelse Herre. Du är inte här idag för att döma människor, det här för att frisätta människor Herre. Och därför ber jag i Jesu namn här att den sonen gör fri, den är sannoligen fri. Och därför ber jag i Jesu namn att du bara sänder en våg över allihopa här som längtar efter mer av dig Jesus. Och jag bara vet det i min ande att det finns så många här inne som ska kunna uppleva just nu en trosexplosion på insidan. Det bara krävs att du vågar ta ett steg på vatten just nu. Komma fram till Herren och låta Gud röra dig. Vi lovsjunger och du kommer fram i Jesu namn.